Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en jävla fest. Det är ju Sveriges peppigaste, mest sociala och mest festliga podd. Och jag som pratar heter Amanda Kolbén. Veckans gäst, det är ingen mindre än Per Lernström! Och alltså, han är ju superduktig programledare och mycket roligare i verkligheten än vad i alla fall jag kanske skulle tro. Alltså inte för att han är tråkig idol, men kanske att han var lite mer rivig än vad han utstrålar när han är programledare. Det har väl att göra, gissar jag, med att ja, man är i en programledarroll. Men ändå, det var min allmänna reaktion. Och sen så jag hade stakat milt Per ett tag för att jag ville att han skulle gästa. Och sen fick jag äntligen till det, och då var han så här: vi kör imorgon. Och jag var okej, vi kör imorgon. Och löst barnvakt och hela faderuttan. Och ja, snart får ni höra det samtalet helt enkelt. Men innan vi gör det, ja då ska ju ni få höra på veckans tips från coachen. Och den här veckan så tänkte jag prata lite om varför du ska bjuda nya människor tillsammans med gamla vänner på middag eller fest. Ni som följer mig på mina olika kanaler, jag har ju då Instagram, jag har en blogg, jag har ett nyhetsbrev, jag har den här podden. Ni vet att jag har pratat och tänkt om det här på ett tag. Men eftersom att det också är så att ett budskap måste upprepas 7 gånger, vad jag har förstått, så tänker jag att jag kan säga det igen här, för att troligtvis har de flesta av er inte hört det, eller så har ni glömt bort. Okej, nummer 1 då, till att ni ska bjuda nya människor blandat med gamla vänner på middag, det är så här. När jag ser mina vänner i sammanhang med nya människor så blir jag extra kär. Det är ju lite som när man får se ens partner på jobbet. Man bara, wow, har du den här rollen också? Så till exempel min kompis Julia, som är forskare på CERN, alltså i kärnfysik. När jag ser henne, då blir jag helt, pratar med andra människor om det här, då blir jag helt tokig, bara, det där är min kompis, min, och du kan lära känna henne ikväll. Men den som är hennes bästis i slutändan, det är ingen mindre än mig själv. Nummer 2. Att hela tiden expandera sitt universum och nätverk, ja det gynnar ju en väldigt mycket, både professionellt och privat. Det är ju sällan gamla vänner som är de som kan ge en ett nytt jobb eller känner, ja, the love of your life finns sällan direkt i ens kompiskrets. Men de i sin tur känner nya bekantskaper som känner nya bekantskaper. Alltså nya människor som känner någon som i slutändan är den där nya chefen. Eller som kanske också vill testa mountainbike, som jag till exempel vill göra. Eller som är kompis med the love of your life. 3. Min favoritkänsla att vad som helst kan hända ikväll infinner sig mycket lättare med nya människor i rummet. Med gamla godingar så vet jag på ett ungefär vad som kommer hända, och det kan vara mysigt och tryggt, men jag gillar pirret av att vad kommer hända ikväll egentligen. 4. Jag vill ju hinna träffa mina befintliga vänner, och jag älskar dem jättemycket. Men att hinna träffa alla på tumman hand tar väldigt mycket tid. Jag har ju barn, sambo och 2 katter och ungefär 1,5 kvällar i veckan då jag har så kallad fritid. Om jag då ska säga att jag har 10 personer som jag vill träffa på en regelbunden basis, det betyder att jag kommer träffa dem 1 gång i kvartalet, om jag ska träffa dem så varje vecka, och det är för lite. Det är, även om inte jag hinner prata med alla mina kompisar när jag har så sammankomster, så får jag i alla fall känslan av att vi har setts mycket mer regelbundet än om vi inte hade setts alls. Så det tycker jag är jättebra. Och till sist då, som jag och Eva har pratat om i Heder och festmoral, så om man vill lära känna en ny person, ja då är det ju mycket mindre freaky att bjuda in denne till ett sammanhang med flera andra nya. Det blir mer avslappnat och mindre press på att just ert samtal ska flyta. Och för att avsluta avslutar här för att verkligen uppmuntra er, så ska ni veta att minst 3 gifta par i min bekantskapskrets träffades för första gången på någon av mina fester eller middagar. Och det tycker jag är ett så otroligt mysigt resultat av att fixa fest eller middag. Kör hårt tycker jag. Nu är det dags, såklart. Det är dags för ingen mindre än Per Lernström! Hej Per Lernström och välkommen till festen!
Tack. Nu är det fest.
Nu är det vår egna lilla minifest.
Kul. Då ska vi ta och bara dra igång den då lite.
Jajamän, där knäckten. Tjuff! Är det så där du brukar inleda varje gång det är fest? Exactly. Svepa en öl?
Inte svepa en öl, men jag brukar alltid börja med en öl. Alltid börja med en öl. Och den, jag brukar, om man då ska någonstans, jag är ju en sån som älskar den där ensamölsgrejen, det är den bästa ölen, tvivelsutan. Då bokar man en halvtimme innan, eller man åker dit en halvtimme innan man har bokat.
Okej, okay. Och nu pratar vi ute på lokalen.
Ja, men, och hemma så ser man till att man tar den där ölen en halvtimme innan någon kommer att stör.
Någon kommer att stör, japp.
Men när man är hemma så då lagar jag oftast mat, så då tar jag den till maten.
Åh. Gud, det är ju drömmen, eller hur? I have a dream. Det är det man bästa. Får stå och laga mat, ja, och dricka. Det är... Men det är mer öl alltså än vin?
Ja, alltså jag har nästan helt backat från det röda vinet. Jag tycker mycket om vitt vin. Jag är ju en jättekonstig människa som inte gillar champagne.
Oj!
Ja.
Men vadå, inget bubbel alls?
Jag kan eller bara gilla champagne? Känslan av att nu firar vi med ett glas. Men jag tycker inte om att dricka. Som vissa kan ju dricka, det tycker jag är helt befängt. Att man dricker det som hela kvällar. Aha. Det är ju jättemånga som gör det. Alltså...
Men, vad, men är det just alltså champagne eller bubbel i allmänhet?
Nej, men bubbel i allmänhet. Okay. Alltså, men då tycker vissa ju så här, ja men det här, alltså man säger så här, nej tack det är bra. Ja men det är champagne, men nej det spelar ingen roll. Det är inget snobberi liksom, det är inte det det är frågan.
Ja du är Per Lernström, aha, det, men det är champagne.
Det är årgångs. Jaha, är det inte det? Nej men då håller vi till bärsen.
Men du, vad är din relation till festen? Den låter ju trevlig tycker jag, men berätta själv.
Låter en trevlig på att jag gillar att dricka öl och inte själv.
Och att du bara, liksom, det glittrar ändå lite.
Ja, men jag tycker det är jättekul med fester. Jag tycker det är jättekul att arrangera fest. Jag tycker det är roligt att gå på fest allt som oftast. Ska bara rannsaka mig själv nu och se om jag är helt ärlig. Men det är jag ju. Jag tycker att det är kul. Jag tycker det är kul när man heller inte... Alltså antingen eller tycker jag. Jag tycker jätteroligt att man har jättemycket ansvar att justera att en fest ska få ihop den med allt vad sociala koder och happenings och dryck och mat och lokal och transporter och allt sånt där liksom ska funka. Det är jättekul tycker jag. Sen så kan jag tycka att det är jätteskönt att vara på totalt andra sidan. Man liksom är såhär, jag har inget ansvar på den här festen. Verkligen inte.
Gäst.
Och jag är också en sån människa som tycker att gäster måste få vara gäster. Att man inte behöver lägga så mycket ansvar på gästerna, på festerna. Förstår du vad jag menar?
Jag tror det, men du får gärna ge ett exempel på när saker som folk gör som är lite för mycket ansvar.
Nej, men jag tror bara att ibland finns det en förväntansbild hos vissa värdar. Att så här, nu, folk måste bjuda till lite här nu. Och jag är ju vän av att så här, det är ju världens ansvar till att det finns någonting att gå igång på.
Just det.
På något sätt. Sen så är ju det ett lotteri. Alltså du vet ju inte om du gör en stor fest till exempel där alla inte känner varandra. Då vet du ju inte. Kommer det här funka? Kommer det inte funka? Nej. Blir det knas? Blir det bra? Blir folk för fulla? Eller blir de för liksom nyktra? Eller, alltså man behöver inte dricka alkohol. Det vet ju alla ni. Behöver vi kanske inte prata om. Men nu pratar vi om fester här nu.
Ja.
I alla fall.
Jag gillar ju alkohol.
Ja, jag tycker också det blir ju ett trevligt inslag. Men det finns ju de som inte gör. Men jag tycker också, jag hade en lång diskussion med en kompis som inte dricker på förekommande anledning. Och han var, det var kul att höra honom prata om det. Han bara, men jag har lärt mig nu hur jag ska kunna vara med hela vägen.
Okay.
För i början, då när han slutade dricka, hade du då problem med det. Och så slutade han dricka och var så här, det kommer inte funka att göra. Och gjorde försök och var så här, dricka lite, det går liksom inte för honom. Men då berättade han hur han lärt sig att liksom haka med hela vägen. Att han successivt fick liksom lära sig att så här, just det, så där blir folk vid 10, då är jag förberedd på det, då kan jag göra den. Så där blir de vid 11. Alltså,
vad gör han då? Det är ju jättespännande.
Nej men att han liksom kanske inte ställer sig och hänger med de som är allra liksom fullast, där det är som allra tystast. Där de berättar samma historier under en timme, liksom fyra gånger.
Varför gör man det?
Nej men därför att man är dum i huvudet.
Ja, verkligen. Det
är
så också, pinsamt.
Ja, det är oerhört pinsamt. Men, och det var ju det som han tyckte var roligast med det där, att folk ofta, de han kände i de här gängen, de kunde ju dagen efter höra av sig och bara såhär, du, hur sånt som man inte tänker på annars när alla är onyktra. Ja. Bara så här, hur var jag igår? Ja. Håller jag på? Han bara, nej, det var lugnt. Ja. Och så säger han att de var i sin jobb. Ja. Ja. Men att han har lärt sig att hantera det och hur man skulle liksom lite, både nästan geografiskt placera sig på olika fester för att man skulle liksom undvika.
Sånt strategispel.
Ja, för att inte behöva fastna i de där fingerskorna. Men det var intressant att höra.
Det förstår jag verkligen. Du pratade om hur, alltså, världens ansvar. Hur ser man till då? Vad har du för knep? Eftersom att du verkar vara uppenbarligen en bra, ha bra erfarenhet av...
Precis, jag vet inte om jag är bra på det. Jag tycker det är roligt.
Åsikter.
Det, ja, det är sant.
Om du tycker det är kul och liksom folk kommer på dina fester, då är du troligtvis i alla fall ganska bra.
Ja, kanske. Men,
vad är dina knep?
Jag tycker att det är kul att liksom allt är klart. Att man inte... Att det alltid självklart att så här, man är en tydlig inbjudan vad som gäller. Det är den här typen av kläder, du behöver inte bli överraskad med det. Det är den här typen av liksom, kom hungrig grejen.
Ja, just det.
Var där då, det här är en överraskningsfest. Mm. Det här är det här som gäller, vi kommer att avsluta här någonstans. Eller att det är liksom, vi är hemma hos oss hela kvällen. Alltså allt som gör det tydligare. För jag tycker, om det är någonting man lär sig, så är att människor är ganska ängsliga. Och lite oroliga för att man inte vet om vad som kommer skall. Liksom. Låt överraskning vara en överraskningsfest för liksom, huvudpersonen. Inte de andra. Lite de andra, men inte de andra i de viktiga delarna. Det tycker jag är ett bra knep.
Bra knep. Ja, precis. För tafatt stämning, det är det absolut värsta jag vet också. Jag håller med om att det är...
Men hur agerar du då när det liksom är, när det inte flyger? För det gör det ju inte alltid.
Men jag tycker oftast då? Att alltså, nu, när jag själv nämner själv till festproffs, då skulle jag få panik om det inte... Alltså det var ett moment.
Just en kräft... vilken ribba du har lagt.
Jag vet, det är skitjobbigt. Alltså det är verkligen inte kul. Men jag hade kräftskiva i höstas, en årlig, och då så var det en kvart där jag tyckte att det var inte riktigt exakt som det var tänkt. Och då så gick jag ut där i soffan, så fick jag ut och grät.
Nej, men varför det?
Nej, men det var, alltså det var, och inte ens min kille fick veta om det här, inte ens min bästa kompis. Jag gick ut där och jag bara, skärp mig. Men jag blev så uppe i varv, alltså det var ingen som märkte av det här. Jag gjorde det väldigt, väldigt diskret. Så det var mitt sätt att lösa det sist jag inte tyckte att det gick så bra. Tillbaka till dig.
Men jag tänker ändå, för att stanna kvar hos dig, för det är roligare att prata om andra än en själv, att det är, det ligger någonting i det där som är också lite, om man då har en, tycker att det är kul, har, det ska vi kalla en festfixargen som man tycker är kul att liksom slå hand på, då behöver man ju också lära sig det där. Att så här, visst, mitt ansvar är att allt ska funka. Men det är ju heller inte mitt ansvar, alltså, om någon har en dålig dag. Det kan ju inte jag ta ansvar för. Jag kan ju heller inte liksom se till. Jag kan ge alla de bästa förutsättningarna. Sen får ju folk liksom steppa upp. Och då är det så fördelen med en sån kräftskiva. Nu fattar ju vi där. Och de som hör här som var på den här kräftskivan. Många hänger löst.
Det var också så jävla fånig grej. Men jag tror att det var så här kombinationer. Vi har haft den här kräftskivan i 4-5 år. Och det var första året där jag själv då har tagit mig an den här stora festrollen.
Just det.
Och då kändes det extra viktigt att verkligen leverera på det som jag själv har sagt. Verkligen en bisats. Men ja, det var ju sjukt att jag har stått och gråtit lite grann.
Men jag tror
intensivt.
Du är inte ensam i det rummet.
Tack.
Jag tror att det är många festfixar personligheter som har haft ångest under pågående fester.
Vem är du som gäst?
Och jätteolika. Det är ju, jag önskar att jag kunde säga att jag är jätteglad och lycklig varje gång jag går på fest. Men jag är lite humörsmänniska. Ska jag,
hur ofta erkänna. Är du surig?
Nej, jag är inte surig. Det ska jag inte påstå. Men nu hör det ju lite till det här yrket, till så många andra yrken, att man, om man jobbar med saker som är väldigt intensiva perioder, då blir man på ett sätt ganska trött. Och jag är märkligt nog efter många år ganska dålig på att identifiera att jag säger, här borde man nog bromsa lite på förhand. Och inte ha så här torsdag, fredag, lördag bokad. Mm. Eller liksom jobbar fredag och bokar upp
lördag brunch.
Ja, men då blir det liksom, och det är nästan omöjligt. För att man känner ju att det är många som, alltså det blir färre dagar på en höst. Alltså det blir, alla fredagar försvinner. Då har man bara lördagarna kvar. Då känner man att då måste man ju ställa upp. Liksom.
Just det.
Men oftast är jag nog en ganska glad gästdeltagare. Jag är inte så bra. Jag gillar att fastna hos folk. där man liksom står hellre längre. Jag är inte en sån där som glider runt. Vissa har ju den där mingelgrejen.
Studsminglet.
Ja, exakt. Som jag, det ger ju väldigt lite. Jag och
varför?
Min,
varför?
Ja, men därför att det är ju väldigt sällan man får liksom. Jag tycker det är roligt åtminstone skala av ett lager. Annars är det ju liksom bara att du tar bort det hårda på löken. Och då får
ja, du menar
ju,
så. Alltså, ja, du vill ha,
men om man ändå kommer in lite så att det känns lite som att man har, nu har vi ändå haft något form av utbyte mer än hur mår du? Vilket det. Alla svarar bra på.
Ja, så det måste inte vara att du känner personen sen tidigare. Det är bara det att du vill prata lite djupare med dem du väl pratar med kanske.
Men det är kul om man, alltså, istället för att göra 3 minuter till 5 minuter, att man gör liksom 10 minuter till 20 minuter.
Ja. Alltså jag fattar inte att jag själv, jag tycker det är så kul att prata om det här ämnet alltså. Och jag blir så glad när jag får se dig liksom, gå runt här, föreställa mig när du kommer längre då, än att fråga hur mår du bara.
Ja, just det, just
och lite mer, jag älskar det.
Men vi hade en lång diskussion om det här, jag och Linda då, som är min fru. Mm. För hon är ju, tar ju det ännu längre. Hon tycker att det är helt meningslöst om man inte kommer in på de riktigt djupa grejerna. Alltså hon är en sån
hon som... Hon söker trauman.
Nej, jag vet inte om hon söker trauman. Det är kanske att ta i. Men jag tror hon söker åtminstone att man kan prata om någonting så här. Ja, men vi går in på och pratar om det här som har hänt i veckan som är faktiskt intressant på riktigt. Sen kan jag tycka att det är jätteroligt att bara höra om någons senaste projekt på jobbet, för att jag tycker att det råkar vara intressant. Eller att man bara står och skämtar med någon i 20 minuter är också jätteroligt. Mm. Nästan det bästa faktiskt. Men hon är liksom, det där faller inte henne alls i smaken.
Mm. Jag är ju en kombo. Jag älskar att prata med många människor och går direkt på frågan. Som är 10 steg efter.
Just det.
Ja, så att jag vet ju att vissa då kanske inte uppskattar. Men också förvånansvärt ofta tycker jag att det funkar ganska
men
bra.
Men gör du det även då med nya bekantskaper?
Ja, alltså... Jag vill säga nej, för jag vill inte bli dömd. Men jag är ändå ganska bra på att snabbt komma folk in på livet. Mm. Vilket jag ser som en styrka, vilket jag också ofta så här... Folk uttalar att de uppskattar det. Så då tycker jag ändå att det är värt det. Även om jag vet att så här, den normen och sociala koden är att man först ska prata om hur mår du och amorteringen och semestern och sånt. Då tar jag chansen eller risken att hoppa lite.
Men det är också för att jag tror, nu känner inte vi varandra, men jag ser dig som en människa. Jag tror att du speglar lite grann också. Jag tror inte du själv har ett problem att öppna de dörrarna.
Nej, 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 nej.
Nej,
nej, nej.
Vilket du kanske borde... Jag skojar
bara. Nej, det är så obehagligt. Jag har ju liksom lite skam i kroppen att jag har jagat dig i 3 månader och sen fick jag tag på dig och så blev det liksom inspelning dagen efter.
Ja, men det var ju också mitt fett blev inspelning dagen efter.
Ja, precis.
Men det är lite så jag funkar.
Ja.
Att det man säger, just det där som jag har dåligt samvete för eller det där som jag borde ha. Men då gör vi det nu.
Ja. Ja, men det är därför jag också känner att jag tenderar att kuva mig nu när du höll på att skämta och säga att jag borde skämmas. Ja, du har verkligen rätt.
Ja.
Men nu går vi vidare. Jag tycker inte det. Jag står för att jag är så här. Jag står för att jag har försökt få tag på dig också. Och jag är som sagt väldigt glad för att du är här. Hur ofta har du fest?
Men alldeles för sällan.
Ja, de flesta lider av den här åkomman.
Ja, det är ju en stor, det är närmast en folksjukdom.
Ja, faktiskt. Det är det, ta mig fan. Ja, ja, ja. Alltså på riktigt.
Ja, verkligen. Nej, men jag hade ju gärna dubblat antalet liksom. Fester, vi har ganska få fester hemma. Och men sen kan jag tycka att det är kul att liksom, anamma färre och värre också. Just för att så här, då smäller det till ordentligt och då kan man ta i lite mer. Men jag skulle vilja ha mycket fler fester. Vi skulle också vilja ha, vi har liksom inte riktigt, vi har sagt varje år, varje sommar säger vi så här, nu, i år drar vi igång den där sommarfesttraditionen.
Oh.
Men så har vi inte gjort det. Men i år kanske det är sommaren.
Åh, snälla, och kan du då återkomma till mig? Bara så jag kan få tänka en glad tanke. Alltså det gör jag ju ofta, men jag skulle bli så jävla glad. Sen kom det, så blev det verkligen i år. Du vet att Eva Röse och jag, vi träffades genom att hon var gäst i den här podden.
Ja.
Och nu har vi en liten falang som heter Heder och festmoral. Mm-hmm. Som är liksom att vi tillsammans besvarar en fråga om att fixa fest och middag och sånt varje vecka.
För att hon också tycker det är kul.
Superkul.
Ja.
Och då gav vi varandra veckans festläxa. Hon sa samma sak. I april ska jag ordna minst 2 sociala tillställningar. Så om du vill vara med på våran pakt,
oj, ja.
Då kan du ta sommarfesten.
Mm. Ja, men sommarfesten kan ju vara min del.
Ja, Eva är ju ändå president, jag menar.
I den?
Alltså, hon är ju Jämtlands president.
Ja,
så då vill man ju ändå obey inför hennes åsikter.
Mm.
Och hon tycker också att man ska ordna fler fester. Så att, ta till dig, säger jag bara.
I will.
Bra, kul att höra. Mm. Är du nöjd i övrigt med ditt sociala liv?
Oj, det här är ju en jättesvår fråga. Jo, men det är jag nog... för att jag tror inte, jag har någon bild av att jag kanske skulle ha ännu liksom större och närmare bekantskapskrets. Eller i och för sig, de här nära har man ju, de är jag ju väldigt glad för att jag har, de har jag haft länge. Mm. Och de är de viktigaste. Men sen så kanske man har en bild av att man skulle vilja ha lite bredare så. Men sen inser jag att när jag försöker bredda, eller när jag tillåter mig själv att bredda, då blir det lite så här, ja.
Vad betyder ja?
Nej, men då blir det inte samma grej. Som jag hade målat upp. Det är lite luftslott som faller.
Okej.
På något sätt. Och det blir inte så jävla bra.
Nej.
Utan då inleder man. Men jag är ändå ganska bra på att jag är inte rädd för att hitta nya bekantskaper. Det är jag verkligen inte. Och jag tycker att det är ganska roligt. Men sen är det liksom en del jag håller lite mer för mig själv.
Mm.
Alltså som blir så här, men det här blir mina kompisar. Och andra som vill säga, men de här vill släppa in. Och det tycker jag är ganska viktigt. Och det är en ganska skön grej tycker jag. Att man har ett gäng som är så här, men det är mest vi som hänger.
Mm.
Och det är härligt liksom. För då blir det någon form av nyttig ventil i att liksom ha det här ett socialt sammanhang där jag liksom sätter reglerna för hur jag är i det. Sen om du liksom har hela liksom familjegrejen, då är ju något annat, vilket också är superhärligt.
Ja.
Men det är någonting helt annat.
Mm. Jag tycker att det är så, jag har tänkt så mycket på senaste, så här, ja, men hur ofta träffar man sina kompisar? Jag själv känner att jag saknar de här stökiga middagarna deluxe efter corona och efter barn.
Vadå, du menar att corona dämpade dem lite?
Folk, ja.
Ja, det kanske de gjorde.
Ja.
Det tänker inte jag på.
Det är jo, allmän sanning. Det är det.
Det är en annan.
Alltså, om man googlar på Flashback, då så står det, gud vad folk saknar de stökiga middagarna.
Verkligen. Men det håller jag med om. Det har vi gjort ett par gånger. Med ett här stort pingsbord i källaren som man kan göra om då till ett bord. Genom att ta bort.
Superfestligt ju.
Jättefestligt. Ah. Och så kan man sitta ganska många runt sånt. Det gjorde vi ett par gånger förut. Men det har du rätt i, det har också försvunnit nu.
Ja. Ah. Och hur kommer det sig då?
Det vet jag inte.
Nej.
Jag vet inte. Det har bara blivit så.
Ah.
Men det kanske är en sån grej man ska ta upp igen också.
Du måste inte göra det här för att göra mig nöjd. Men mitt mission är så här.
And we will make
IRL
great again. Thank you very much.
Ja, men det är ju så tråkigt. Du jobbar ju IRL såklart med alla dina kameror och liksom programledarjobb. Men annars så är det så mycket så här. Ska vi ta en digital fika? Man bara, nej.
Men det gör väl inte folk?
Folk skriver sånt på LinkedIn.
Nej, det gör de inte.
Jo, det gör.
Men det är för att de inte vill ses. Alltså för att de inte vill ses
men varför? Det var. Ja. Okej, okay. Jag är också så, 35 år, har svårt att förstå att folk är annorlunda än jag själv är.
Jo, men det är vi ju alla.
Ja. Vadå?
Eller jag känner mycket det också. Att jag måste påminna mig själv om att alla resonerar inte som jag gör.
Aha, ja just det. Tack, skönt att höra.
Ja, men jag tror det.
Mm.
Men det där är ju konstigt. Men jag är ju en människa som till exempel tycker att det är mycket härligare att se. Alltså jag gillar ju inte digitala möten. Nej. Överhuvudtaget. Jag är ju dålig i digitala möten. Jag bör också skämta jättemycket, vilket inte funkar.
Okay.
För det finns en rytm i digitala möten som inte anammar spontanitet. Och ännu mindre humor. Och ännu mindre ironi. Så att det blir liksom så här jätte. Det är som att kugghjulen bara, kedjan hoppar av hela tiden. Jag är så fruktansvärt dålig i digitala möten. Jag får be om ursäkt varje gång.
Men vet du att jag också hört att det är så här jobbigare för hjärnan att ha digitala möten än att bara prata i telefon. För då så måste hjärnan lägga så mycket energi på att läsa av kroppsspråk som blir liksom på ett helt annat sätt när det bara är 2D. Så att det är helt fullt rimligt och mänskligt att du.
Men det är också den lilla fördröjningen som gör att man inte får en naturlig respons på varken skämt eller någonting. Så att det blir alltid lite såhär, så sa hon det. Alltså det är ingen som skrattar så heller. Utan det är, man, och så är man såhär, tyckte de smilade ju, men det, var det pausen eller var det fördröjd? Ja, jag vet. Och så blir jag jättestressad.
Ja, rimligt.
Men det är också, jag tycker det är, de mest spännande är ju med framförallt de här påtvingade relationerna. Två påtvingade tillställningar som jag tycker är ganska roliga.
Vad pratar du om nu då?
Då pratar vi om föräldrar i klassen som man måste umgås med. Föräldrar i fotbollslagen och sådana där grejer. Och olika typer av den typen av verksamhet. Vi är väldigt härligt i en av klasserna som mina barn tillhör. Där har vi liksom en underbar tradition att när man samlar ihop pengar nu till klasskassan, då finns det ju massa mer eller mindre jobbiga grejer att göra.
Hej. Får det vara en låt? Vi ska samla ihop pengar till vår skolresa. Vi ska till Hawaii.
Ja, vad kan man vinna då?
100 kilo kaffe.
100 kilo?
1000.
Och det har du också gjort. Men då var det någon som bara säger, men vi kan ju också ha en AV.
Ah.
Vilket var en genial idé.
Ah.
Så någon öppnade upp sitt hem och så bara så här, men här kan du betala inköpspris för den här bärsen om du vill. Men du kan också betala lite mer. För att som det ska vara i sån här kassa, du kan liksom inte bara så här, alla ska betala in 2000 spänn.
Aha.
Så får det inte funka. Utan alla ska få vara med oavsett om man har pengar eller inte på en klassresa.
Okay.
Så att, men då kan man ju ha en sån när man själv väljer att säga, men jag kan betala 500 spänn för den här ölen.
Just det.
Eller 150 kronor.
Underbart!
Så, ja, det är så bra.
Vilken smart person.
Ja, men då är det ju superhärligt. Och det där tycker jag är så kul. När man liksom, alla blir mer inte ditvingade. För jag tror att de flesta tycker att det är lite mysigt. Men däremot så har man inte valt de här människorna.
Nej.
Så det är ju spännande. Men när det funkar, det, då tycker jag att det är så roligt.
Då är det, då, där sitter den. Men du, hur är det för dig att vara, för du är ju ändå en av liksom de mesta kändisarna i Sverige. Hur är det för dig att vara en sån kändis i såna här sammanhang?
Jag tycker att det är, men det är också för att jag har noll, jag ska inte säga att jag har noll självinsikt, men jag har noll, jag är väldigt dålig koll på liksom att se det där själv.
Aldrig har jag hört en kändis säga, ja men vadå, jag går runt och tänker att jag är känd hela tiden. Och jag vet inte om Nej. Det är så att man är väldigt ödmjuk eller om det verkligen är sant.
Nej, men jag vet, det, så ska man inte orka leva sitt liv. Alltså, Då pratar vi om så här, Kardashian inte kunna röra sig på gatan. Att det ska bli bökigt på något sätt. Jag vet inte, jag tror inte att det är så stor skillnad. Jag tror möjligtvis att det är tvärtom, att folk ibland blir besvikna. Okay. Att, var det inte roligare än så här? Möjligtvis.
Per Lernström var här och det var inte ett dugg kul.
Nej, han var ju helt meningslös. Ja, där.
Det
var
tråkigt så att höra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag är väldigt glad och tacksam över att Läkarmissionen är med som samarbetspartners till den här podden och även till Heder och Festmoral i några månader framöver. Och Läkarmissionen är, som ni säkert vet, en religiös och politiskt obunden internationell biståndsorganisation. Min och deras förhoppning under det här samarbetet är att så många av er som möjligt ska bli månadsgivare och rädda liv. Jag kommer att berätta för er hur enkelt det är att faktiskt vara med och rädda liv framöver och vilka insatser som Läkarmissionen huvudsakligen jobbar med. Men först tänkte jag börja med att skryta om den otroliga premie du får om du blir månadsgivare med mer än 100 kronor per månad och gör det via mig. Du får en massagekudde från Flowlife. Alltså jag har en själv och den är verkligen helt otroligt. Och jag har för mig att de har till och med fått priser för att det här är liksom the one and only massagekudde. När du då blir månadsgivare så går du in på läkaremissionen.se/autogiro/Amanda_Koldén. Lyssna noga. läkaremissionen.se/autogiro/Amanda_Koldén. Då går du in där och när du blir då månadsgivare 100 kronor eller mer så kommer du få en unik rabattkod. Och den här använder du vid beställningen av massagekudden. Ni kommer få lite instruktioner när ni väl har signat upp på att bli månadsgivare helt enkelt. Och jag kan också skicka den här länken till er om ni skriver till mig på Instagram såklart. Sen när man har fått rabattkoden då går man in på flowlife.com och så väljer man massagekudden Flowpillow. Hello. När du kommer till kassan så fyller du i rabattkoden som då ger dig 100% rabatt. Och dina adressuppgifter måste du såklart fyllas i. Och därefter så skickas massagekudden Premien från Läkarmissionen hem till dig. Vi hörs snart igen med mer info om Läkarmissionens viktiga jobb. Men till att börja med, stort tack Läkarmissionen för att ni vill vara med mig igen. Jag ser verkligen fram emot det kommande halvåret mer. Och alla ni, gå in och bli månadsgivare nu. Ups, jag sa fel. Det kommer kosta er 29 kronor om ni beställer den här massagekudden, vilket ni såklart ska göra. Det är för att det inte går att ta bort fraktkostnaden rent tekniskt. Men jag tänker mig att ni nog kan stå ut. Det hoppas jag verkligen. Dels för er egna skull, för att massagekudden är asskön. Och såklart för att du är med och räddar liv om du blir månadsgivare. Har du något partytrick eller talang som man skulle kunna benämna dig i det här sammanhanget?
Fyndigt nej. Jag har jätte... nej. Alltså jag har, nej.
Nej.
Har du något partytrick?
Jag frågade Mark Levengood det här. Och han sa, om man häller vodka i champagne så känns det inte. Eller smakar det inte.
Var det hans partytrick?
Alltså att få andra aspackade.
Jaha.
Det tyckte jag. Det var hans tolkning.
Borderline olagligt också. Men kul för dig, Mark. Att du kämpar på. Singel som du är.
Jag menar, man får bara...
Det blir obehagligt, känner jag.
Superdistigt,
mörkt.
Men jag menar bara så här, man får tolka den frågan själv.
Ja precis, okej. Jag vet inte om jag har något partytrick. Jag kände en person som hade värsta bästa partytricket, som alltid kommer se som liksom, jag kommer inte ens våga kalla någonting jag kommer göra i framtiden för partytrick.
Okej.
För han kallade det då att flama. Vilket innebar att han tog av sig bara kropp och så eldade han upp sitt brösthår. Det här gick inte att göra så ofta. Men det började brinna jättemycket. Och det var ju alltid lite alkohol i kroppen när han gjorde det här. Så det var alltid lite obehagligt. Både, framförallt för honom, men också för oss som såg på. Och det här gjorde han ju i tid och otid. Men det var ju... Det satte ju fart på festen.
Hur länge brann det?
Nej, brann ju inte så länge. Men det var ju... Och så var det liksom... Och alla blev så här... För då var det ju några gånger när man liksom... När man... När inte folk hade varit med förut. Och så sa man inte vad man skulle göra. Och bara tar den av sig. Och så kommer tända dig fram. Och så bara... Mycket obehagligt. Men väldigt, väldigt bra partytrick. Alltså en annan nivå.
Men har han, alltså är det folk som också blivit inspirerade?
Ja, tyvärr. Och det är inte så bra.
Nej. Du har själv varit sugen på detta.
Jag vet inte om jag försöker tänka om jag har det. Men jag tror inte att jag har gjort det någon gång.
Nej.
Jag är inte fullt lika buskig behåring som han har. Okay. Den är också som gjord för det här. Det kanske stimuleras när han eldar upp då hela hårsäcken att det växer mer då. För det är som en lång, hela vägen nerifrån naveln liksom upp.
Aha.
Det är fantastiskt.
Min kille har ju den perfekta sån bringa behåringen.
Ja.
Alltså som jag verkligen tycker är en av hans
kommer
främsta...
Kommer det här att pitchas nu?
Precis, jag tycker egentligen att det är ett av hans främsta attribut. Men, när jag har hört det här, då är jag nog beredd att offra det.
Men det växer ju ut igen.
Ja, men tänk om det förlorar sin underbara form.
Varför skulle du göra det?
Den kanske börjar växa på andra sätt.
Nej, alltså, nej. Varför skulle du göra det?
Jag vet inte hur det funkar så mycket med kroppsbehåring.
Nej, det vet ju inte jag heller.
Nej,
förstås. Men jag har ju ändå liksom... Alltså, om man rakar sig så växer det ju på samma ställen.
Ja, men jag kommer säga det här och sen får vi se på fyllan om vi blir båda lite... Kommer ihåg det där jag berättade? Och så får man se om det då händer.
Just det.
Då återkommer jag till dig. Kan jag meddela dig?
Kommer ihåg om det där jag berättade? Han kommer att prata om något helt annat.
Du, musik.
Mm.
Tre låtar till en gemensam Spotify-lista som är, sannoliken. Tar han upp sin telefon här med besked, jättetydlig, målinriktad. Du säger, potentiellt så kommer jag be dig spela lite för att få höra. Och annars kommer min klippare in det.
Jag har döpt spellistan till podd.
Oj, en lista med tre låtar.
Och då vill du att jag spela lite?
Du kan säga och så kan du spela lite, precis.
Men det är roligt att spela först och så får du se vad det är för låt.
Okej, musikquiz blev det. Oh. Gloria.
Bra.
Med Carola.
Nej, inte med Carola. Aldrig
okay,
med Carola.
Okay.
Alltså ingen fel på Carola, men inte nej.
Är det original? Jag vet inte vad det heter.
Laura Brennan.
Okej. Okay.
Och sen så det här vet jag, vi får nästan lyssna hur de sjunger. Den här är otrolig. Och jag kan inte ett ord korrekt i den här låten, men det, varje gång man drar på den på en förfest så blir man så jävla lycklig.
Det känns som att det här är musik man har hört lite läggas på i film och serier. Glada scener. Är det italienska?
Ja, det är italienska.
Aj, det här kan jag inte gissa.
Nej, men det finns ju en svensk version av den här låten som heter Var ska vi sova i natt?
Okay.
Men den här heter ju då Sara perché ti amo, som betyder typ jag... Ja, det betyder typ jag älskar dig, något sånt. Tror jag. Och den är just för att den är liksom så för att jag älskar dig. Och just för att den är, det finns en svensk version som folk känner igen, som man känner igen, och sen så blir man glad av italienska. För det blir man bara, det är det härligaste som finns. Så den är otrolig att bara dra på. Och den ska man dra på ganska tidigt innan det liksom ska dansas och sjungas med. För den här ska bara få, och så ska du skjuta in en liten starkare drink eller en liten shot och bara såhär, nu kör vi den.
Älskar det kronologiska.
Ja, precis. Men jag tror att och Gloria kan du spela när fan som helst. Och sen, sen valde jag mellan två låtar och jag vet inte om jag är helt hundra på mitt val här egentligen. Mm. Men den här drar man ju på precis innan man går ut.
Okay.
Eller när det är dags att bryta taffen. Alltså det vill säga resa sig upp från bordet. Och,
just det, bryta taffen.
Och göra något annat. Den är säkert redan med på den här listan, om det är en lång lista.
Faktiskt, det är ingen som kör dubblett än. Det är helt sjukt.
Det är ju helt otroligt.
Ja. Det är ändå hur många låtar är den. Alltså det är 7 timmar.
Men någon måste jag ta med. Det här är ju Tom Nilsson en dag, det vet jag. Det är också otroligt låt. Men sen, jag tänker att man får gissa några som är med på den här listan. Så, alltså det är väl, Körberg måste ju vara med. Någon måste ha lagt in den. Annars är jag nästan besviken att jag inte tog den. Jag tog bort den för jag tänkte att den var så given.
Stadljus eller vad? Ja. Mm-hmm. Den är faktiskt inte med. Nej, men den har benämnts väldigt, väldigt, väldigt många gånger här.
Men den är också en släckarlåt.
Mm.
Alltså
ja,
att folk, så det är kanske därför man tycker att den... Mm. För instruktionerna var ändå lite att det skulle vara...
Förfest, för igång, exakt, peppen.
Men den går ju att köra när som helst. Ja. Såklart.
Hur har din relation till musik förändrats genom när du har programlett Idol ganska många år?
Ja, men jag där tror jag inte att den har förändrats så mycket. Den förändrats nog mer under mina år i radion.
Okay.
Då jobbade jag också med musikprogram. Det var ju det första jag gjorde. Så då jobbade jag på Radio Stockholm. Och då gjorde jag ett musikprogram som gick väldigt sent på kvällarna. Som nästan inga människor lyssnade på. Vilket var underbart bra. För då fick man liksom göra en massa misstag. Och så fick man lära sig lite musik. För jag kunde väldigt lite. Så då fick jag liksom upp ett jättestort intresse för musik. Under den perioden. Och sen så var det som att till laggrunden. Så att jag skulle säga att det förändrade nog min relation till musik mycket, mycket mer. Och det var också där jag fick bli stora. Liksom. Jag har alltid tyckt Håkan är fantastisk. Liksom. Och det var ju väldigt speciellt, för när Idol började, eller när jag började med Idol, rättare sagt, då stod ju vi i finalen och höll en skiva. Alltså vi höll en CD-skiva. Det vinnarsingen. Det är ju otroligt. Liksom,
verkligen.
Att tänka på att det var så.
Just som då de hade spelat in i förskott och så. Ja,
ja men att det var en skiva. Då. Det försvann ju sen. Alltså 2011 gjorde jag mitt första år. Då gjorde vi det. 2013 var jag tillbaka. Då hade ju liksom... Då stod man inte med någon skiva längre. Utan nej. Då var det... Passé. Men det har ju hänt så himla mycket. Och det har ju också gjort att programmet har fått förändras ganska mycket också. Och därmed också våran, om man säger... oss som redaktion eller som tv-program eller som tv-kanals inställning till musik. Och det har ju varit en spännande resa och det har gjort att man har klivit in ännu mer kanske i musikvärlden på det sättet.
Men det är inte så att det är vissa låtar under en säsong som du absolut inte kan klara av för att alla har, nu är inte du med på precast-juryn kanske, men du vet någon låt som blir så uttjatad av alla deltagare att du bara...
Nej, men jag får ju inte den grejen som juryn kan få när det liksom, hon träffar ju så himla mycket folk också. Jag kanske ser inte ens hälften av dem inne hos juryn. Och sen så tycker jag inte att det är fullt lika mycket längre. Och så söker jag, har gjort om, alltså nu, man, folk står inte i kö på det sättet längre.
Uh-huh.
Utan nu söker man ju digitalt. Så det är fler som söker till Idol, men det är på ett annat sätt. Du har berättat för folk som lyssnar på den här podden om
hur, och att vi potentiellt har träffats.
Nej, men att du har på något sätt varit involverad i programmet då?
Ja, det. Ja. Jag har inte sökt, men jag har jobbat med det.
Ja, precis.
Jag har varit med i Precast-jury och jag var med, Bagge hade en sån egen liten turné. Och då var
men
hans...
det måste ju ha varit då, vad kom vi fram till, 29 eller?
Ja, jag tror det.
Ja. Men det är ju, du vet ju då att det liksom är, Idol är ju liksom ett maskineri.
Mm.
Och musiken tenderar ju att bli nästan sekundär under vissa perioder.
Ja, gud ja.
Jag tycker att den, så här, den kommer tillbaka bra under hösten, för då blir det liksom, då kommer nummerna i fokus. Och,
mm.
Och på gott och ont så är det ju mindre portion av liksom det som man kan bedöma som reality och allt det där. Liksom.
Mm.
Men det är fortfarande så att det är klart att musiken är en stor del av Idol.
Ja, men du har ingen låt du hatar helt enkelt.
Ja, men inte så där. Jag vet att så här, ja men... Alltså,
du måste inte.
Det var ju, nej men det var, jag kommer ihåg när Adele typ slog igenom, då sjöng ju alla någon Adele-låt. Och då var det så att man liksom, och så hade vi körde slutaudition. Då fick alla sjunga samma låt.
Oj.
I den som vi kallar för chorus line, när alla står och sjunger.
Alla 100 pers.
Mm.
Oj.
Det var nog fler, 120 säkert.
Ja, okej.
Okay. Och alla sjöng samma låt. Till bakgrund som bara det, då blir man trött.
Då blir man lite
där trött. Kan man bli trött, för där går de och sjunger så mycket också.
Ja, just det.
Och så har de så här gruppmoment, och så är det, har de ett visst antal låtar att välja på. Så är det fyra grupper som har valt den här låten, så då hör man svaga körer på en jävla boyband-låt på fyra olika platser i den små lokaler.
Du, nu ska vi gå vidare till ett segment som heter Fyllefrågor.
Fyllefrågor. Ja.
Och det här är frågor som jag är nyfiken på, men kanske egentligen hade varit bra om jag hade två enheter i kroppen.
Mm.
Nu dricker vi alkoholfri öl.
Det här är ju en väldigt smart programpunkt, vill jag säga.
Tack!
För att hylla liksom formatdelen.
Ash. Kul att höra. Jo, och då så börjar vi så här. Nu har jag lyssnat på dig. Jag hann ju inte göra jättemycket research, eftersom att det då här inspelningen blev spikad igår.
Då vill jag bara säga till lyssnaren. Tjatet har också pågått väldigt, väldigt länge.
Ja.
Men det är klart, du kunde ju inte veta om det skulle bli av.
Nej. Och då så väljer jag nog att göra researchen på de som jag vet ska bli av. Men
det är
det
en subtil
så...
liten lavett.
Till dig eller
hör
till mig.
Hör av dig i tid. Nej, men till mig. Absolut.
Nej, men jag bara, annars brukar jag få beröm för att den här podden är så bra förberedd. Och det var ju tråkigt att jag inte kommer få det nu den här gången. Men det har hunnit
snappa. Brag.
Tack. Det har hunnit snappa upp.
Ja.
Det är att du ändå har skämtat ett gäng gånger om att dina glansdagar i programlederiet är över i några poddar. Det har du sagt.
Ja, det lite kanske jag har.
Ja. Ja, och då har du skrattat och skämtat lite som du gjorde nu. Men hur, alltså, om det här är på liksom lite allvar.
Mm.
Hur känns det egentligen?
Nej, men det är så här. Det är... Jag tror att alla som ställer framför en kamera och av olika anledningar, eller i olika sammanhang ska jag säga, har och gör det frivilligt och tycker det är kul, att de skulle säga att de inte själva skulle vilja fatta beslutet på när de slutar göra det.
Mm, just
det. Det tror jag är lugn. Och så också för mig, eller så i alla fall för mig. Jag skulle nog tycka att det var jättejobbigt om jag inte själv får liksom bestämma att så här, nu... är jag klar.
Mm.
Men med det sagt så är det ju sorgligt när man uttrycker sig så att glansdagen är förbi. Jag ser ju inte programlederi på det sättet heller. Det är klart att program kanske behöver göras om på olika sätt och vis. Nu är det ju så här, Idol handlar ju första hand om någon som söker, i andra hand kanske om en jury, och sen någonstans kommer alla vi andra komponenter. För så ser jag på det. Så har jag alltid sett på Idol. Och det är så jag har programlett det också, tycker jag. Liksom försöker jag se mig själv utifrån. Men jag har liksom alltid tyckt att det har varit viktigt.
Ringer det nu?
Jag vet inte. Kanske.
Wow, det är sånt gammalt ljud.
Du.
Verkligen, var liksom uppfriskande.
Det är troligt att det inte ens ringde, utan att det var en pushnotis från Vestirier.
Vad då, den här second hand appen?
Ja, exakt.
Har du span på något eller?
Nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag har tagit bort det. Jag tycker det är jobbigt med telefonen. Men alltså, jag har inte...
Men det är inte så att du sitter och vaktar någon Gucci-väska?
Nej,
ska...
nej. Okay. Tyvärr, det hade varit kul med
jättekul. Någon... Och jag fick vara med där när du budade hem.
När det bara händer också. Var var jag någonstans?
Vart Idol var och din roll.
Ja, exakt. Så att jag tänker ju att så här, programmet skulle absolut kunna komma in, och det har de säkert diskuterat bakom lyckta dörrar, och framförallt bakom min ganska gängliga rygg många gånger, att så här, det här, nu kanske vi ska ta in någon annan eller göra något annat. Och sen har ju, jag är ju väldigt öppen för att programmet behöver och rollen behöver förstärkas eller göras om genom att ta in en sidekick eller tänka på ett annat sätt eller göra någonting. Men det är klart att om vi breddade utifrån Idol, om det skulle vara så här att ja, men nu tycker inte folk att det är kul att titta på dig längre, eller nu vill vi inte att du leder program, och ingen tycker att det är kul, då är det klart att jag tycker att det här är det jag kan, och det jag tycker är fruktansvärt roligt att göra, och älskar att göra, och då är det ju sorgligt om jag inte skulle få göra det mer. Sen är det väl säkert en försvarsmekanism att också sitta och säga saker som att
man äger det själv liksom, innan någon annan
kanske är. Lite Nu knäpper jag en till sån här alkoholfri bär.
Por favor, med glädje får du göra det, Per Lernström. Men du, apropå din gängliga rygg, vad är din relation till ditt utseende och din kropp?
Knepig.
Är det så?
Nej, men jag tycker, jag har liksom aldrig, utan att det ska låta som, alltså, hur ska jag uttrycka mig här som att det låter som en idiot? Det har jag svårt med i snart 44 år. Men jag tycker att det är, ja men det är, jag önskar bara kunna säga att så här, ja, men det ser väl ut som jag gör.
Uh-huh.
Och ofta känner jag så och tänker så att det är så här, det är vad det är. Men jag har ju alltid hela livet gått och tänkt att så här, men någon gång ska jag liksom träna och se så där. Liksom, eller se, men och må sådär bra som jag inbillar att man gör.
Man får väl motivera sig utseende om man vill det.
Ja, absolut. Ja. Men jag tror att framförallt att det liksom är så här, att stå och titta i en spegel är ju vad det är. Det tror inte jag att gör mig jättemycket gladare. Men jag tycker heller inte att det är så här, jag vet inte. Varannan dag är jag så här, det här är ju kanon. Men jag har lite problem med åldrande, inte hur jag ser ut, men själva åldrande tycker jag är jobbigt. Och det hänger ju tyvärr ihop någonstans. Att du ser ju i den där spegeln likförbannat att, så här, att det
åren
syns.
Går.
Ja, det gör de. Mm. Och det i sig tycker inte jag är så jobbigt att se gammal ut. Det gör mig inte så mycket. Men jag är ganska rädd för att det ska ta slut för tidigt.
Mm.
Eller att man liksom, det är liksom klyschan att man bara, nu var man här.
Ah.
Och har man fortfarande inte gjort de där grejerna som man tänkte att man skulle hinna med?
Vad tänker du att du ska hinna med?
Ja, men jag tänker att så här, vi har ju tänkt att tiden att så här, vi ska väl bo utomlands något år med hela familjen, och det är så här, när ska vi göra det? Så här, och vill barnen ens göra det?
Ah.
Nej, men jag tänker väl att man vill ha, jag har massa idéer om att så här, men ja, vi ska väl ha köpt ett sommarhus någonstans, eller man ska ha gjort det där, eller man ska liksom, ja, men, eller till de riktigt viktiga sakerna att så här, ja, men jag vill inte försvinna eller bli för sjuk innan det kommer några barnbarn. Eller liksom, ja, men bara den där rädslan att det går för fort. Mm. Man inte hänger med.
Mm.
Den tycker jag är jobbig. Mm. Och den blir ju, det hänger ju indirekt ihop med det där.
Ja, jag fattar.
För att det är ju en sån påminnelse. Så jag börjar liksom få mota bort den där ångesten. Jag har väldigt lite ångest generellt sett, tycker jag. Men den blir mer och mer påtaglig. Och den tror jag tyvärr kommer bli ganska jobbig. Kanske. Så den tycker jag är lite böke att hantera.
Har du gjort några ingrepp eller operationer eller något sånt?
Nej, förlåt, jag skrattar.
Ja, nej, du får ju se när
jag tror du att jag skulle se? Nej, men jag... ja, nej, jag har aldrig gjort någonting.
Nej.
Kanske borde.
Nej, men mer än hälften av kvinnorna som kommer hit,
ja, men jag vet, och det är ju,
och då tänker jag så här, det här borde jag ju börja ställa till då män i publika sammanhang också.
Men jag tror också att typ lika många män har gjort det, men inte vågar erkänna det.
Tror du det?
Ja. Mm.
Vad gör man då som man?
Jag har ingen aning.
Nej.
Alltså jag,
för kvinnor gör ju läpparna och pannan generellt.
Ja, men det gör säkert snubbar också, antar jag. Och sen vet inte jag om killar tycker det är jobbigt med liksom, eller ja, alltså håret.
Mm.
Prio ett, tror jag.
Mm, just
för
just
de
det.
Som har tappat det tidigt.
Mm, mm.
Eller inte vill tappa det.
Mm.
Och, men sen så tror jag att det är nog jättetabu för merparten av liksom, hur ska vi uttrycka?
Heterosnubbar.
Ja, random, alltså jag har cis-män att våga liksom så här, säga att ja, nej, men jag fixar till lite här.
Just det,
för att jag började få en dubbelhaka eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Den tror jag är en bra bit bort för de allra flesta. Det är generellt sett så att mitt släkte är ju väldigt ängsliga. Det är därför det är ju därför det är som det är, liksom, att man inte...
Därför ni krigar och slåss.
Det är därför vi krigar och står på fotbollsarenor och känner oss nödiga.
Då förstår jag äntligen. Skönt att vi har
det. Och det är ju så tydligt, tycker jag. Och det är ju det är därför i de små sakerna som snubbar också skriker så mycket. Alltså är de stundtals sämsta cheferna och bökiga och, och liksom. Det blir ju så.
Du har ju varit ihop med din, eller gift med din fru, eller, ni har varit ett par ganska länge.
Ja.
100% monogama, eller?
100% monogama.
Ja. Hur är det att vara fruga till en som ändå är kollektivt utnämnd som en av Sveriges hunkar? När det, man håller på att turnera sådär.
Det får du nästan fråga hem.
Ja, men ni pratar aldrig om det, eller? Det är ju lite rockstjärneliv, fast på ett mycket mildare sätt.
Det är ett svagt rockstjärneliv. Jag önskar att det var lite mer rockstjärneliv. Nu är det ingen rockstjärneliv alls. Nu åker vi inte ens på turné längre.
Uselt.
Ja, det är så tråkigt. Ja, jag vet inte. Jag tror säkert att det var bökigt i... kanske bökigt i början.
Ja.
Alltså, vi var ihop innan jag blev tv-kändis. Så det tror jag var en resa. Men det tror jag också var nyckeln på något sätt. Linda är också en väldigt rak person. Hon är väldigt tydlig om man inte... vi är ganska olika där. Jag kan ju gå hålla inne saker länge. Inte typiskt manligt. Och sen så kan det liksom komma ut när vi tjafsar om någonting helt annat. Ja, men du då, den här grejen!
Oj då.
Men det jag också kämpar på med den. Blir bättre och bättre. Men hon är väldigt rak, väldigt tydlig. Och är så här, det här... tycker jag inte är bra, och det här tycker jag är liksom härligt. Det här, vad tycker du? Så att hon är rätt bra på det där och har varit det hela vägen. Så att jag tror att de gånger det har varit bök så har det tagits upp. Liksom.
Yeah.
Men jag kan inte se det som att tycker att det är... Alltså, sen fick barn, så är det jobbigt att man är borta. Att man är borta. För att det blir liksom mer att göra hemma. Men nu börjar barnen bli så stora, så att nu är det liksom, nu är det lite lättare. Jag tror att hon tycker att hon är inte jätte... Alltså, de få gånger... Jag har ju förvånansvärt lite sån där liksom, komma fram och ta bilder. Men det händer ju.
Jaha.
Ja, alltså det... Men jag ser ju också ut som de flesta, håller på att säga. Det är ju skillnad på... Ja, men jag jobbar ju med Mauri nu till exempel. Han sticker
man ser honom,
ut
ja.
Lite mer.
Jo.
2 meter liksom ginger-pork.
Ja.
Men jag tror att så här, det finns tillfällen då hon inte har tyckt det varit ashärligt med liksom den grejen. Att det liksom är fokus på... Ja, men det blir lite märkligt när man liksom kanske går på stan och just den dagen inte haft världens bästa dag. Kanske inte superöverens. Så kommer någon fram och vill liksom... Så det är säkert lite bökigt. Det övriga hoppas jag att hon inte tycker det är allt för jobbigt. Det är ju så det är liksom. På något sätt.
Ja, jag undrar bara, det är samma sak där, att jag brukar fråga så här, tjejerna i 35-40 års åldern som varit ihop väldigt länge, bara, hur är det egentligen när man är ihop med sitt high school sweetheart? Då tänkte jag, kan jag fråga 44-åriga Per samma sak, eftersom att 17-åriga ändå, det är ändå en tid att hålla ihop.
Ja, det är det ju verkligen. Sen var det ju, jag tror att det är bra att det inte var liksom high school, att man hade några liksom leka av sig år.
Ja.
Så man kunde liksom landa någorlunda i alla fall. På något sätt. Så att det tror jag.
Hur gammal är Linda?
Hon fyllde ju nu 40.
Okej. Okay. Ja, hon var lite yngre än du. Men annars, du var exakt lika gammal som min kille var när han träffade mig.
Är det sant?
Helt sant! Vilket sammanträffande!
Ja, det är helt sjukt.
Och vet du någonting som du inte heller vet? Det är att jag också har en fri religiös bakgrund.
Är det sant?
Ja, det
är nu. Det var
nu.
Roligt på riktigt.
Baptist.
Jaha.
Och liksom på båda mina släkter... Och det har inte varit någon jättestor del av min uppväxt, men jag har ändå varit på söndagsskola och gudstjänst ett gäng gånger.
Men vänta, både mamma och pappas sida är...
Baptister.
Oj.
Jajamän. Och det jag skulle säga och fråga om angående det här. Känner du liksom att din personlighet, att du har behövt kompensera för den här frikyrkliga bakgrunden som oftast kommer med lite så fördomar om hur man beter sig när man har en frikyrklig bakgrund?
Mm-hmm. Ja och nej.
Mm.
Men jag hade ett jättekomplicerat förhållande till det där länge.
Mm.
Det blev liksom betingat lite grann med hela min uppväxt som var bökig. För att den var det. För att jag hade en pappa som var bökig och grejer. Så att jag skulle väl uttrycka det som att jag skämdes ganska länge för kyrkobakgrunden. Fram tills jag kanske var typ så här... Men när jag var 13 och nästan... 19 år. Alltså, så att det var liksom en sån... Vågade knappt erkänna det. Sen började jag inse att det spelade liksom ingen roll. Och började väl också då kunna inse att så här, men jag tror ju verkligen inte på det här. Det tror jag gjorde att jag pratade väldigt lite om det.
Mm.
när jag var liksom, ja, men i 20-årsåldern. Så jag vet inte om jag känner igen riktigt i det där. Vad tänker du på för grejer då?
Ja, men jag skämdes också skitmycket över det. Framförallt så som ung vuxen. Och jag var alltid, när det då kom fram. För det var mina kompisar bara, Amanda, har en kristen bakgrund. Tyckte de att det var kul att så här, säga till nya människor. Utan att jag kanske hade valt det. Och då kände jag mig alltid tvungen att säga så här.
Ja, det har jag. Men jag dricker och jag har haft sex och jag svär.
Ja. Alltså att det var liksom att jag var tvungen att kompensera för det på det sättet. Och sen så var det faktiskt ett snack med en branschkollega till oss i höstas som också hade det, som vi pratade lite om där, hur man så här, att hon kanske kände att hennes relation till fest hade varit lite mer än vad hon kanske egentligen ville för att kompensera en sorts helille bild. Men då har inte du haft den problematiken, kan man helt enkelt.
Ja, men det tror jag inte. Eller jag skulle inte uttrycka mig så i alla fall, men däremot så tycker jag att det var spännande när man kom över den där tröskeln och kunde börja äga det där lite själv.
Mm.
För det är ju, alltså det är ju, när man tänker att vara till så är man så här, men vad, folk är mer intresserade än någonting annat. Alltså,
nu kanske, jag tyckte ändå att folk retades riktigt mycket när man var 20.
Det kanske de gjorde. Ja, men lite, men jag gick också då på Kaggeholms folkhögskola, som ju är driven av pingst.
Just det.
Och sen så tror jag att jag har nog alltid haft en ganska frikyrklig uppsyn.
Uppsyn?
Ja, men jag tror jag hade det då. Jag tror att det var, jag har liksom, jag tror inte folk blev superförvånade. Men jag tror heller inte jag har känt behovet av att bevisa på en fest att jag liksom såhär, nu ska jag fan supa till.
Liksom, för att jag superbart min kristen bakgrund.
Jag har väl liksom kunnat sätta sig på mig. Men
nej. Nej, det är ju...
predikstol och svära.
Watch me now. När jag går in i kyrkan och dricker vodka.
Men hur stor del av ditt liv hade det här?
Ja, men alltså det är lite suddigt. Men så här, vi läser julevangeliet varje jul. Mamma bad alltid...
Hade ni alkohol hemma?
Ja, ja. Fast tydligen har jag förstått nu att mammas och min styrpappas bröllop var en nykter lokal. Men den nyktra inställningen har försvunnit.
Mm, för vi hade aldrig alkohol hemma.
Nej.
Men nu dricker ju nykter mer. Nu kompenserar de som tusan. Nej, det gör de inte. Men det var verkligen nolltolerans då, kom jag.
Okej, okay. Och det var en del. Nej, men jag tror snarare att vinet var väl så. Ja, det var ju Jesu blod, så det var ju toppen.
Ni satt väl inte och drack Jesu blod hemma då?
jag
tror ändå att det där själva vinet man drack. Alltså, det är nattvarden vi talar om här nu.
Ja.
Den tror jag ändå, på något sätt skulle väl det vara lite välsignat.
Ja.
Var det vin i era kyrka på riktigt?
Nej, alltså så här, jag har inte varit där alltså, i myndig ålder, så att det var väl någon äcklig svartvinbärssaft.
Ja,
men så fick jag för mig kanske att de vuxna fick riktigt vin. Och
just det, just det.
Och den där äckliga oblaten.
Men vi hade inte så blat. Alltså, i våra kyrka var det någon form av, det var en vetekaka liksom, som de hade typ delat.
Ja.
Ja,
spännande. Jo, Per, jag önskar mig verkligen ett ärligt svar på det här nu när vi ändå är inne på fyllefrågor. Jag var ju lite jobbig, fast ändå milt jobbig när jag försökte få tag på dig. Hur kändes det?
Nej, men jag har liksom haft en inställning att jag tycker att det är lite, jag ska inte säga att det går inflation i poddar, men det gör det ju.
Det gör det ju 100%.
Ja, exakt. Men då har jag under de här perioderna när man liksom har jobbat väldigt mycket varit här, men det går inte. Jag vet att det bara är så här en timme. Och jag får jättedåligt samvete varje gång jag måste säga nej.
Mm.
Men då... och jag tror att jag var lite där när du hörde av det första gången.
Mm.
För det var väl typ... Var det efter jul?
Ja, något sånt.
Ja, ja, januari där. Precis. Och då tror jag att jag fortfarande var lite så här, nej, jag orkar inte. Men jag tyckte inte att det var speciellt jobbigt. Du är ju en, på ett bra sätt, ganska intensiv människa.
Tack.
Som liksom, man märker ju också efter ett tag att det är ju inte lönt att säga nej.
Det är ju så svår balansgång där. Man vill inte vara liksom en våldtäktsman som inte accepterade ett nej.
Nej, nej.
Men samtidigt vill man ju vara en säljare för att få saker att hända. Det är ju ändå sättet att vara på. Jag läser en bok nu om så här företagande. Ja. Och då är det tydligen att alltså, sälj, det sker i regel vid 12:e kontakten.
Va?
Ja, och det här är ju en typ av sälj. Så det gäller att vara... jävligt intensivt.
Men vad sa de i boken? Att det är så här, du ska hålla på, var ja, på 12 gånger då?
Nej, men ja, precis. Kom ihåg, 3 månader är liksom till man får till någonting från första kontakten. Och sen så kan man höra av sig, man får inte vara stakig. Och så var man så här, alltså du vet, lite olika sätt. Jag skickade ju också ett glasogram till dig.
Ja,
för att kompensera mitt beteende. Och hade jag liksom, nu har jag ändå varit noga med så här, okej, men max en gång i månaden, för annars är jag, uppfattas ju som en idiot. Men det är ju svår balansgång. Och ja, jag är en intensiv person. Nej, när jag fyllt 35, då kommer jag bara äga det här. Det är så jag är, jag får saker att hända.
Ja,
so
bra
it. Yes.
Amen. Ja. Men jag tror ju att att det där är, man märker också att det är, så att säga, gott uppsåt.
Härligt att höra, alltså, det är det ju 100%.
Men, och man märker också att du gör ju någonting som du brinner väldigt mycket för. Och det, det tror jag var, i mitt fall, avgörande, att man känner att det är så här, men då är det ändå roligt, för det här är viktigt för henne. Nu har inte du och jag någon relation, men det är ändå så här, jag förstår, bara säga, jag förstår på min telefonlista att det här är viktigt för henne. och jag tror att... Du håller på rätt sida.
Vad har du gjort i ditt liv som du verkligen, verkligen velat få igenom och där du har känt dig lite jobbig? Har du gjort något sånt?
Oj, jag är så snabb på att...
få saker att hända.
Nej, tvärtom. Att,
ge upp.
Ja,
är det sant?
Ja, men att inte... Det är tråkigt att man ger upp. Men jag har också en filosofi som tyvärr gör att jag kanske inte tjatar in till mig grejer. Men att... jag tror att det
låt Guds vilja ske. Är det den som har
det den
adapterat
det
ny?
Nej, men jag tror ju däremot ändå lite på härliga flummiga energier och på att så här, du kan verkligen få saker att ske bara genom att så här, nu ska jag drömma om det här. Alltså, nu ska jag se till att det här sker.
Är det någon sån, vad heter det, den här boken? The Secret.
Nej, jag vet inte, jag har inte läst Secret. Jag också tycker inte det är så kul med det här är liksom bara min egen ihopsnickrade teori baserad på hur jag har levt mitt liv.
Okay.
Så det är egentligen, den är ju faktabaserad för att det är mina egna, ja. Det är den som står i grunden för. Men jag vill ändå vara tydlig med att liksom, jag har ju haft då, det var ju mitt stora mål när jag var liten, det var ju saker jag satt och sa hemma, att liksom så här, jag vill, jag satt och kollade på Oldsberg som ju ledde då konstiga lördagsunderhållningar på SVT. Det var så här, det där vill jag göra, för det var det vi pratade om på bussen till skolan på måndag sen. Så här, det, alltså att göra något tv-program som är så här stor underhållning som folk pratar om. Och det inbillar jag mig att liksom så här, det fokuset har lett till att jag hamnade där jag gjorde på något märkligt sätt. Och jag tror att det hela tiden öppnas dörrar. Att här, du går i någon form av konstig korridor i livet. Och sen så är det massa öppna dörrar, det finns massa möjligheter. Man ska bara orka och våga och vilja ta dem.
Gud, vad det här låter som någon sorts religion.
Ja, verkligen. Fast jag kan inte
noll troende,
det
bara. Bara
nej,
lite sådana.
Jag är inte noll troende, men jag är kanske inte bokstavstroende på det som står i Bibeln.
Nej. Men du, med mitt goda uppsåt så ska jag också respektera din tid. Och jag vet ju att dina barn är hemma, att du måste gå.
Ja.
Sen ska jag bara säga, jag brukar avsluta. Åh, fuck, nu har jag inte kommit ihåg några lyssnarfrågor.
Ja, men ta några. Får vi hinner det? Hinner.
Okej, schysst. Är du så trevlig som du verkar även när du är riktigt full?
Och jag hoppas det. Jag har ett dåligt minne som jag kan avslöja nu, för nu är det preskriberat. K-karaoke är en ganska sunkig karaoke-lokal som ligger inte så långt härifrån där vi sitter nu.
Precis,
i Odenplan. Och där hängde jag väldigt mycket. Typ innan man... Alltså jag jobbade på radion fortfarande. Då kunde man stå och vråla i det allmänna rummet också, vilket var superkul. Jag tycker det var svinroligt. Vi hade liksom tradition att säga, ja, men vi gick dit... Någon form av förfest, kanske en drink ute. Så gick man dit och så kanske man fortsatte in i natten på något annat ställe. Men vi var ofta där till de stängde vid 2. Och då var det alltid kamp om de sista låtarna.
Kamp om de sista låtarna.
Och då hade jag i vanlig ordning önskat någon Håkan-låt som jag skulle stå och bröla mig till. Alldeles för full. Och då är det då en tjej som med största sannolikhet har önskat samma låt.
Okay.
Och jag tänker att det där är ju min låt.
Just det.
För det är liksom... Ja, man går och ber någon. Det var liksom inte någon så här high-tech på den tiden. Så jag går upp och tar micken. Och hon blir så jävla arg. Alltså så fruktansvärt arg. Och jag blir så här...
Nej, fan, gå ifrån. Jag som har valt den här låten. Det är sista låten. Nu ska jag bara sjunga den.
Så jag sjunger min låt. Och det är så konstig stämning när jag sjunger. För hon står ju typ och skriker precis bredvid. Och skriker för övrigt... alltså hon skriker så här... Ta ditt kristna jävla... utseende och dra härifrån.
Nej, hon visste inte ens att du hade.
Nej. Hon tyckte bara att det var. Eller så hade hon lite kort. Jag har ingen aning. Men jag, där kanske inte var mitt trevligaste.
Nej.
Men jag är inbillad med ändå att jag är hyfsat trevlig, även lite på fylla.
Ja.
Jag tror det.
Är han så snäll som han verkar? När blir han arg och hur?
Jag blir ju jättearg i trafiken.
Gud, det känns ändå on brand.
Ja, ja tyvärr.
Att det är där du tar ut det. Ja, och som en riktig idiot sitter du och skriker där.
Pinsamt. Mm. Har ju också kommit åkande en gång. Gata det var.
Men du har ju verkligen jobbat på radio när du sitter en meter från micken.
Ja, men okej, förlåt. Men det, jag sitter så obekvämt.
Förlåt,
det
skulle jag sagt i början.
Men på radion har vi mycket som man drar nära okay, så att kunna luta sig tillbaka. Ja, vi har inte jobbat på radion typ 20 år. Men då så kommer jag åka med min bil, backar ut en lastbil och så här stannar mitt i gatan.
Nej.
Nej, det är ju så sjukt. Så jag börjar ju liksom flasha och tänker så här, nu får du åka in.
Flasha, alltså blinka.
Alltså helljus blinka. Mm. Jag tror det var någon flashverksamhet som pågick.
Jag började mumla.
Jag började elda mitt bröst. Sluta på dig! Nej, och började tuta. Och han är ju bara så här, upp med armarna och bara, vad vill du? Mm-hmm. Och jag är ju så arg, så jag börjar peka finger. Och bara liksom så här. Och så, då börjar han gå mot mig. Och jag ner med rutan. Och då är han så här,
men fan, det är ju du!
Och jag bara,
ja det kanske är, men här kan du väl inte stå.
Han bara,
men vad fan, sorry, det är helt kaos i garaget här. Jag kommer inte in, jag ska leverera varor. Jag kommer inte härifrån liksom. De måste få det här färdigt.
Jag bara, men vad, ja
det är ju kanske, behöver du hjälp?
Han bara, nej det är lugnt. Hur går det för dig då? Men det är oerhört pinsamt. Det är ju, så kan man ju inte hålla på.
Nej, verkligen alltså.
Men det är en ventil.
Ja, förstår. Men då vet man, det är också skönt när man, som du gjorde förut, att man, du då äger här Per Lernström är en riktig jävla idiot i trafiken och så, men i övrigt så är han superhärlig. Så kan man.
Ja,
då är man ju hellre en idiot i trafiken än tvärtom.
Ja, sen så kan jag kan också bli upprörd på jobbet, men då tycker jag att det är oftast befogat när det är så här, någon högt upp i hierarkin på någon lågt ner i hierarkin, eller det fattas beslut som är så här, det här kommer inte de här må bra av. Då kan jag bli upprörd och arg och liksom skälla. Men då har jag gjort väldigt, väldigt liksom tydligt att det alltid sker uppåt då.
Ja.
För det är så jag tycker att en hierarki ska fungera. Och då får man ta ansvar där uppe.
Fint. Hur stökigt blir det på Idols efterfester?
Ja, men nu, vi får ju knappt ha efterfester längre.
Uselt!
Ja, men det har ju funnits en fin tradition att det är efterfest efter finalen i min loge. Så då klämmer vi in hur mycket folk som helst.
Vad kul!
Alltså det var så roligt. Det var ju fantastiskt. Mm. Vad? Ska jag säga. Sen kom ju corona och då fick vi absolut inte göra det där. Men sen så när det där liksom har dött ut, så förra året hade vi en liten sån i alla fall.
Mm.
När vi kunde köra. Och det är en fin tradition, för då kommer verkligen alla dit. Och då är man också noga med att alla får komma dit. Liksom.
Underbart. Det där gillar jag väldigt mycket.
Och då brukar producenten hålla tal, och så brukar jag sjunga en låt varje år.
Jaha, vad väljer du då?
Nej, men jag inte att jag sjunger, nu ska jag få lyssna något fint. Jag skriver ju en text om säsongen.
Okej, förstår jag.
Nu ska jag sjunga.
Men vad då, om det är en sångtävling, så är det inte kul att du avslutar med
att sjunga. I år har jag valt en annan psalm förra året.
Ja. Sen så är det någon som skriver, jag tycker hans fru verkar vara en bättre festare än Per.
Mm.
Bara så du vet.
100%.
Okay.
Mm. Alltså 100%.
100%. Mm. Sen så brukar jag göra så här en lek, för jag älskar festlekar. Vad tycker du om festlekar?
50-50.
Ja.
Väldigt avgörande vilken lek. Ja.
Ja. Och jag brukar göra en lek som ändå, jag brukar vara ganska nöjd med. Nu ska jag inte skylla igen på att jag hade turen att få hit dig. Men det var väldigt tajt att hinna med.
Ja.
Så därför frågar jag ChatGPT. För ibland så blir jag orolig att ChatGPT ska ta över vår kreativitet. Men hittills kan vi vara lugna. För det här, nu kommer vi inte leka den här leken. Jag kan bara läsa vad den föreslog.
Ja, bra.
Yes. Ja, gör då en lek som passar för Per Lernström. Titeln är det magiska ordet. Antal deltagare, 3 eller fler. Ålder, passar för barn i åldrarna 6-10 år. Alla deltagare samlas i en cirkel och en av dem utses vara ledaren. Ledaren börjar spelet genom att tänka på ett hemligt ord. Detta ord kan vara vad som helst, ett djur, ett föremål, en plats. Istället för att säga ordet högt ersätter ledaren det med en handling eller rörelse. Till exempel, om det hemliga ordet är hund, kan ledaren göra en rörelse som att sticka ut tungan och vifta med handen som om han eller hon klappar en hund. Ja, så skriver lite mer. Sen frågar jag så här, varför passar den här Per Lernström då?
Ja.
Och då skrev han så här: den föreslagna leken, det magiska ordet, skulle passa Per Lernström av flera skäl. Interaktivitet. Per är känd för sitt engagemang och sin interaktion i publiken, särskilt när han arbetar med barnprogram eller evenemang. Denna lek är interaktiv och involverar deltagarna aktivt, vilket skulle passa bra med Per Lernströms stil. Kreativitet. Per är också känd
underbart,
för att vara kreativ och ha en lekfull inställning till sitt arbete.
Det är jag känd för.
Det är du känd för. Det här är en lek som främjar kreativitet genom att uppmuntra deltagarna att använda icke-verbala signaler för att kommunicera. Det skulle vara något som passar hans estetik och stämning. Och till sist, nej, underhållning för barn. Han har erfarenhet av att arbeta med barn? Frågetecken. Har du det?
Jag har varit lärare typ ett år.
Okej, och du vet hur man underhåller dem på ett roligt och engagerande sätt.
Jag
det här är en lämplig lek för barn i åldern 6-10 och skulle kunna passa bra in i ett av hans program eller evenemang riktat mot denna åldersgrupp. Anpassningsbarhet. Denna lek kan anpassas och modifieras på olika sätt för att passa olika sammanhang och grupper av deltagare. Per Lernström skulle kunna anpassa leken efter sina specifika behov eller teman i hans program eller evenemang. Sammanfattningsvis skulle det vara en passande lek för Per på grund av dess interaktivitet, kreativitet, lämplighet för barn och anpassningsbarhet till olika sammanhang.
Ja, vi kan ju sitta i båten ett tag till i alla fall. Det var ju, alltså den föreslår att vi ska göra charader.
Precis, men som
alltså, och så många ord för att beskriva att,
jag vet.
Nej, det var väldigt svårt tycker jag.
Jag tycker också det var väldigt.
Men också att ribban läggs ju lågt då, för att hur lite det krävs för, alltså den där har ju bara då sett att jag har barn.
Ja.
Det är ju det den har. Alltså det är därför den tycker då att det är bra.
Ja.
Och att man har, ja, nej, det är svagt. Men jag tar med mig den.
Ta med den till nästa fest, varsågod, jag bjuder på den.
Och att man också måste sitta i en ring var ju också fascinerande. Annars går det absolut inte.
Nej. Ja, nej, men skål för att mänskligheten ändå slår AI hittills. Och tusen tack för din tid och för att du kom hit till min fest.
Tack själv.
Tack för idag, slut för idag. Kom ihåg att poddar sprids mest för att kompisar tipsar varandra. Så om du gillar den här podden, vilket jag vet, alltså jag får så mycket beröm från er som lyssnar, jag vet att ni gillar det ni hör, ta er tiden att ge ett gott betyg, prenumerera och allra helst säg till en kompis, du måste lyssna på En jävla fest. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.